Ja, idag är det den 20 februari 2018. Jag heter Ingemar Williamson och jag sitter på Idrottsmuseet tillsammans med Rolf Wedebrand och Per Svensson. De här båda herrarna har under många år verkat i idrottsklubben Svarthals SK, och det är om den föreningen och dess historia som vi ska prata om idag. Svarthall kom ju, eller tillhörde Strösocken ute på Kollan och ligger ungefär 1,5 mil nordväst om Lidköping. Men innan vi kommer in på klubben här så ska ni få presentera lite grann så vi vet vad ni är för figurer. Så vi börjar med dig, Rolf.
Ja, jag heter Rolf Wedebrand och jag är född och uppväxt, kan man säga, ute i Strö. Jag bodde mina första år på Spårö. Där var 2 år i alla fall tills vi flyttade i land till fastlandet där. Och där bodde jag och jobbade hemma och lite annat också utomkring där tills jag var 18 år. Då flyttade jag in till Lidköping och fick jobb där, och sen har jag fortsatt. Och jag kan hoppa vidare där till jag slutade med min pensionering, för jag pensionerade. Så hade jag ett antal år, det var ju 27 år vid Vägverket inom där och jobba.
Ja, du är lite inföding då ifrån Strö?
Jag räknar mig som inföding, ja, ifrån Strö, ja, och inte min Spårö som är själva våran huvudstation där för våra släkt.
Ja. Ja, du är inföding med, Per?
Nej, det är jag inte. Jag, jag är född på Skrompdalen i Sönnersberg. Eller Frösunda då.
Grannsorta?
Ja. Sen 40 flyttade hit till Sörtorp vid Uvängen.
Ja.
Och det bodde vi då till, vi flyttade ut till Strö då 47. Och Potterna i Strö då.
Ja. Potterna är ett litet ovanligt namn. Var kommer det ifrån då?
Ja, det är ingen som egentligen vet. Det kommer ifrån, kan ju komma ifrån pott, det är potta. Det är pur.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Vet du det, Rolf?
Ja, eftersom min teori som jag har fått fram och kunnat googla mig till det, så var det ju kommunen som ägde detta. Potterna.
Ja.
Ja, det var ju rände där då. Och därifrån fick man ta då bränsle till skolan och till kyrkan och så vidare där. Så det var uppdelat lite i potter. Ingen har inget med potta att göra, utan det var potter, potterna. Annars hade det hetat pottorna.
Nu har vi lärt oss något nytt idag.
Ja, det är min teori. Jag har mycket teorier om Strö där ute som är intressanta. Men vi stannar i potterna.
Men du bodde där många år?
Ja, det bodde jag till. Jag flyttade hemifrån när jag var 14 år.
Men det var ett lantbruk, eller?
Ja, det var det. Ja.
Jobbar du natt i lantbruket?
Ja. Det har jag gjort en hel del. Jag har jobbat en hel del. Jag har jobbat i hamnen och på Rötstrand. Och, sen så började jag på folkhögskola. Sen så kom jag in på, i byggbranschen då. Så den vägen har jag gjort. Och sen så har jag läst vidare så att jag har teknisk utbildad då. Det sista.
Det var därför du var intresserad av byggnationen här i den gamla skolan, Kylanderskolan. Jag såg att du var och tittade på konstruktionen på vind.
Jag är mycket intresserad. Jag är ju själv konstruktör, så att det är mycket intressant.
Jag förstår,
ja.
När ni växte upp och var små, vad var det för idrottskontakt ni hade första gången?
Så, ja, ja, det var egentligen var det skidor. För Strö och det är mycket skidor. Och det var de hade ju han Nils Håvarsson hette han. Han spelade också bandy i Tolsjö. Och när vi bodde i Sörtorp så var det ju inte långt ute i sjön där vid Bössan. Där hade de sina matcher och då var jag med och tittade där. Så där kom jag i kontakt med bandy då.
Hade ni såna här skridskor som vi hade för halvrör som det hette, och spets och allting innan de riktiga skridskor med kängor kom?
Jag hade de första, det var ett sån här med runda. Ja, jag var 6 år.
Med en liten krok där framme.
Ja, det var det. Det var den första skridskor. Det var farfar min skaffade remmar. Det var ju under kriget, så det var ju ransonering, så det var väldigt svårt. Så det började, jag började när jag var 6 år. Och sen har jag på en.
Kan du nog titta här, för jag tror vi har en sån skridsko här inne på museet.
Så det, ja.
Du Rolf?
Ja, det var samma vägen där. Men innan skridskorna så var det ju skidor som gällde. Och man kan räkna det som idrott då på den tiden där. För det var ju ett sätt där vi kunde lära oss att ta oss fram så som vi bodde till då. Det var ju inte vägar på vintertid eller något sånt där, utan det var skidspår över markerna som gick det då. Och det började ju tidigt, men framförallt sedan i skolan, skolåldern där sedan. Och då var det ju skidtävlingar där. Våra lärarinna var mycket intresserade av tävling och sånt där. Så hon arrangerade ju skidtävlingar. Så det hade vi ju där.
Då fanns det snö på den tiden?
Då var det snödriver, vet du, och med skara också. Där satt det var ju att köra bara.
Jag ska säga det att det är faktiskt nu här i Lidköping idag har varit några dagar. Det var nästan lite skadig i mars också när vi gick hit. Så. Ja. Alltså så började det för dig idag.
Och sen så blev det likadant som här. Det blev sådana här nosskridskor som vi kallar det. Och det var ju det att far han slip upp dem där på en smärgskiv. Och sen så var det ut. Vi började ju på en mösse uppe i bäcken. Ja, de här bröderna djup, det var ju mina närmaste grannar där. Och så var det Tibroms då, Carl Gustav och Isak höll ju på den tiden också. Och det var inga stora krav på någonting, utan både en liten pur med is på där. Då var det åka skridsko och spela bandy. Och det svåra så, det var ju det här med remmar. Jag hade ju väldigt god hjälp av en sån som Jonas, där vi var ju riktiga nära kompisar, som var han ett par år äldre än jag. Så han skulle ju alltid hjälpa mig där. Och det var ståltråd. Och vi var så gummistövlar. Var det ju ofta, för att det var ju inte alltid jag kunde gå med kängor och sånt där. Utan det var ju gummistövlar och så ståltråd och sen atom och så tråd. Och så fick jag nog åka det som gick och sen fick jag rätta till det emellanåt. Och sen blev det ju då spetsat, som jag säger, spetsgridskor där, och så riktig klubba i början. Så var det ju en klubb vi hade som vi fick tälja till där och verka själva.
Ja, bredna djup, det kan vi återkomma till sen. Sa ni vilket år ni var födda? Det kan ju vara intressant.
Nej, jag var född 1937.
Och du Per?
1938.
Ja, mogen ungdom.
Ja, kan man säga.
Det var ju Svartal vi skulle prata om. Och det känner ni till förstås, hur de började en gång i tiden och när?
Ja, jag fortsätter där då. Så min första kontakt jag hade där med bandy, så var jag med min far. Jag skulle gå på bandy och titta. Där, och jag kunde inte vart kanske. Det var ju kriget där. Var jag 4-5 år kanske.
Runt 40 då?
Ja, det var strax efter 40 där. Och jag får ju säga det, om jag såg det och kände till, det var ju 2 personer bara. Och jag nämnde namnen, det var Axel Wallroth och så Kalle Dahlberg. Den var bandyspelare, den var ändå, och jag vet, jag såg Axel där när han blev ju omkullkörd där och frågade. Jag tyckte att det såg hemskt ut detta här, så jag vill gärna gå hem. Det var min första kontakt med bandy, och då var det ju strykt.
Men vet du när, vilket år som, det hette Strö före det blev Svarthall då?
Ja,
det. Men vilket år kunde det varit som Strö av första året?
Ja, det finns i enligt arkivet jag har tittat, så 34 fanns ju Strö med. För då bildades ju då en pokalserie här på Kollands pokalserie, och det var ju Åke Spira och Axel Tiblom och Strö. Åke Spira ifrån Strö. Och Axel Tiblom från Kollandsö och han Andersson från Varkesberg. Men så kommer jag inte riktigt ihåg.
Var det Ivar Andersson?
Ja, det var det, diskuskostan som vi kallar.
Ja. Och spjut?
Ja, han kostade spjut och diskus också. Ja, han var duktig. Och så var det han från Gösslunda kamraterna. Jag kommer inte ihåg riktigt vad han hette. Men då bildades, för det var ju de kommittén som bildade den. Och det var 34.
Det var 34. Ja. Det blir alltså året efter Viking då, för de började 33. För de säger idag med viss rätt att de är den äldsta nu aktiva bandyklubben. Och då kom Svartal året, eller Strö året efter då.
Ja.
Hur länge hette det Strö då?
Det hette till 45.
Varför ändras det?
Jo, det ändrades på grund av att vi skulle gå in i medlemskap i Svenska bandyförbundet. Och skicka in då Strö SK. Men det fanns redan ett Strö. I Östra Strö, som heter Strö då, i Skåne. Och då fick vi ändra det. Och då bytte vi namn till Svartal, för vi spelar ju bandy på Svartalsviken. Det kommer därifrån, Svartalsviken.
Jag skulle just fråga var namnet Svartal kommer ifrån. Ja. Men det är alltså viken som heter så.
Ja.
Och det ska vi säga då, den ligger alltså som en vik ifrån sundet som går, som skiljer Kollandsö från Kolland. Och det är inte så långt till det kända godset Stora. Ligger vid ena sidan. Och sen har vi ju Lindholmens slottsruin. Där både De La Gardie och senare Ture Jönsson Tre Rosor har härjat på 1500- och 1600-talet. Ja. Det är Svarthalsviken det.
Det stämmer det.
Ja. Men börjar man spela på den viken då eller?
Nej, det spelades nog... Ja, det var det ju på grund av att... Det blir ju is fort där inne i den viken. Det låg i lä.
Så isen lade sig ja. Tidigt där?
Och det var det. Och sen var det mycket i Kassvike också. Det var det mycket bandy.
Det är längre ut vid spåren här då?
Ja, det ligger på spåren.
Ja. Vet ni hur det fungerar på den tiden med dräkter och utrustning och allting sånt? Eller hur? Det var ju ganska primitiva förhållanden med skridskor men inte annat. Hur var det med såna här saker? Det var ju ingen riktig plan egentligen utan...
Nej, här nämnde ju Kassvika där då. Då hade vi någonting som kallas för knutemå. Där var det ju inte alls så djupt när det var risk för att trampa igenom och gå igenom. Och det var ju intressant, för mitt i den planen, där var det en telefonstolpe. Men det gick att spela runt den också där. Och jag vet det första minnet jag har ifrån en riktig match så där. Det var Svarthall mot Viking. Där. Och då hände det lite skador också där, men att som satte sig som minnet där.
Har det funnits något omklädningsrum och sånt?
Nej, det var ju byta om. Det fick vi ju göra ute i bergen som var där eller någonstans där inne i skogen. I skogkanten får lite grankvist att sitta på eller något sånt där. Och sen, vi säger utrustningen, det är ju var och en fick ju hålla sig med sina skridskor och klubbade. Om det fanns några reservklubbar vet jag inte, men tröja fanns det ju där, en bestämd tröjfärg då. Så de var registrerat kan man säga.
Du pratade om snö, det var mycket arbete för att få planerna klara och det var inte bara på en plats som ni höll till, antar jag.
Nej, det var det inte. Det var ju mestadels var ju Lindholmen då, som jag minns mest.
Jag var med och skattat.
Oh ja, det var ju lördagen när jag kom hit från stan och så ut och skattas ner. Och så hade vi då en plankommitté. Jag brukar ju vara som alltid alla andra som... Han känner ju till det här, så det var det att börja skotta och sen så fick jag gå ut på, tidigt på morgon och skotta och göra plan och krit, eller märka upp den då med rödfärg ifrån Anders i Torsjö hade köpt den ifrån. Och sen var det bara slänga i sig en kopp kaffe och en bulle och sen var det match.
Uppvärmningen var klar?
Ja, den var redan klar, ja. Det...
Men hade ni några hjälpmedel typ med annat än en vad heter det, skyffla? Hade ni några traktor eller någon ismaskin eller något
ja,
sånt?
Ja, i den mån det fanns isen var tjock så hade vi ju, kunde vi ju ta en traktor då. Det var lättare och jag vet ju bland annat att vi hade en vagn som mitt på plan fick vi lasta på den och så köra av. För det gick ju inte att skoffa bort allt.
Och sen kunde det vara tvärtom ibland att det var dåligt med is eller var så fick leta.
Precis, ja. Jag vet inte om jag kan gå in där då. För det var ju då, som Per pratade om här, det var ju då i bästa fall där att man gjorde i ordning plan och så vidare. Men ofta så hade vi ju gjort i ordning plan dagen innan. Och sen kom, och så då, innan match så var ju då alla mycket gott ute i tid och vi skulle ju träffas och samlas för det där. Och jag har ett minne en gång där när vi fick flytta från ifrån Kassiga, eller om det var Dumebotten, och så upp till Potterflå. Och då var det då att montera ner bandybura, bära dem genom skogen, flotta dem över sundet där nere i Hyllingsund, fortsätta att bära genom skogen upp till Potterflån, vet du, Per. Ja. Där var du med och spelade också. Ja, det var det ju ma, om vi säger så. Där. Och där var ju isen, det var inget farligt att gå igenom heller, för att det var inte så djupt där. Och då fick du då, jag vet inte motståndarlaget, hur de rapporterade det. Och det blev ju fördröjt. Så alltså, när vi spelade på förmiddagen så kanske det blev match på eftermiddagen istället. Så kunde det ju hända också. Så.
Fick anpassa sig till omständigheterna. Jag har ett minne av att, och det hörde jag i radion på bandykrönikan på söndag, då hade Villa fått flytta till en match och spelarna en kval till division 2 eller något sånt där mot Kungar, tror jag det var. Och då sa de i radion att de hade hittat is på Svanhals bana utanför Lidköping. Kommer ni ihåg detta?
Ja.
Var var detta?
Ja, det var i Kastrika.
Det var det. Och det var Villa Kungar.
Ja, och Sjödalen spelade också där.
Så det fanns is där när det inte fanns i stan här då?
Lite is, för bollar som gick utanför och få på sjön, den gick inte att hämta. Utan det var han, Bo Johansson, som på skepparbygget, han vägde inte mer än 10 kilo. Han gick ut och tog, hämta bollar. Och det bollokal och det behövde han, och det var ju Ivan Baklöv. Han sa till, hörru, om jag ger upp tillbaka bollar, du kan hämta dem själv.
Ja, tyvärr så är det enda gången som jag vet som Svarthall har nämnts i radion. Och då kallade de för Svanhall, så det var lite synd. Men kanske. Vad var det för, du nämnde lite grann om olika lag här omkring då som man spelar i samma serie som. Vad var det för lag?
Ja,
Tolsjö nämnde du.
Och Tolsjö och Kolansé Viking. Och Söne, bland annat som jag kommer ihåg att spela till Mototun då. Och sen var det Vara och Skara och Ljung. Och sen var det Helås också varit med emot.
Nästan alla fotbollslag spelar ju bandy på vintern på den tiden.
Ja.
Om vi tar dig och din bandykarriär, hur har den sett ut?
Ja, den har varit spikrak.
Den har spikrak.
Ifrån B-laget till A-laget. Den har slutat.
Hur många matcher har du gjort?
Ja, det har jag aldrig reflekterat över. Men jag har väl i alla fall... Jag har ett sista... Jag var... Sista matchen jag spelade, det var i Vänersborg. I B-laget. Det var, då var jag 60 år.
Så det har blivit några matcher?
Det har det blivit. Ja. Det var lite uppehåll emellan.
Du har varit mest ledare, Wolf, eller?
Ja, näst ledare. Jag vet inte hur du menar.
Nej, jag tänkte...
Jag hade ett antal år som ledare där.
Jag kommer ihåg dig som mest som ledare, om jag säger så.
Ja, just det. Kunde det ha varit 8 år, tror jag. Jag började med Anders. Vi var 2 stycken där. Det var nog 67 år sedan, tror jag. Nej, och sen har jag 2 år efter Klas också. Ja. Ja, jag har ett antal år som dagledare där. Och bland annat hade jag Per då som en given högerback.
Och alla spelare i stort sett bodde i Strö?
Nej och nej.
Jaså?
Nej då, det förändras under tiden där som var där. Så när jag kom in som dagledare där, ja, det var väl Per. Kjell Fredrik, ja. Det var mycket nytt som hade kommit till i alla fall. Det var annat Torsjö, ifrån Torsjö.
Jag kanske tänkte mest på de tidiga åren då, när klubben bildades då på 30-talet och så. Det var ju folk som bodde där i huvudsak då.
Precis, då var det ju bara Ströbor där. Nej, det så... enda som hade kommit in nytt där sedan, det vet jag. Det var ju från den matchen där på Knutemal. Då var Walter Karlsson, då spelade han i Viking för då. Sen kom han över till Svarthall. Ja, det är intressant. Det är många som inte vet om det. Men då bodde ju hans pappa i Jakobby. Annars så bodde han ju nere i Strö.
Det gjorde
grannar där.
Du nämnde Bröderna Djup, det är ju profiler. De spelade alla tre, eller? Och Pelle var målvakt.
Ja.
Ja. Var det bra i bandy?
De var bra, ja. Det var det. Det var, Pelle var väldigt duktig målvakt. Det var i rena rama väggen.
Orädd.
Ja.
Helt orädd.
Han var farlig. Han blev arg. Ja. Men då blev han bra.
De hade andra, du pratade om skidor, klubben spelade inte bara bandy under åren. Vad har det varit för andra idrotter?
Det var ju skidor och sen hade vi bordtennis.
Ja.
En hel del, och det var jag med bland annat, med de stora äldre kan jag vilja säga.
Var spelade du då, bordtennis?
Vi började i småskolan, ja. Där nere, för där bodde Allan på den tiden. Och sedan utan någon anledning var det, om de skulle ha igång småskolan igen, för då var det ingen skola där. Så fick vi flytta upp till folkskolan som vi kallade på Ströder. Och då hade vi ju, då spelade vi mot Viking, Håda, Mossen, Mellby, Härnö som är där. Som är, ja, då, där hade vi A- och B-lag.
Sen vet jag att det var fotbollsmatcher på Kungsbacken när jag var liten. Men var det liksom tillfälliga matcher eller?
Ja, det var det. Det kan man säga. Det var ingen seriesamman utan det var på skoj.
Och Gökota?
Ja, det var det. Så regel var före Gökota så var det ju match mellan gubbar och tjejer då.
Det var vanligt på den tiden.
Ja.
Vi kom ju inte ifrån att prata lite om Bröderna Djup och deras andra karriär. Den började lite grann med i Svarthals regi eller?
Inte som Bröderna Djup, men vad som förekom där så var det ju ofta årsfester. Vi hade kabaréer.
Uh-huh.
Och kabaré var väl någonting då som startade lite sådan verksamhet där. Som när, framförallt var det väl Per-Olof i alla fall. Jag vet inte om Jonas var med, men Per-Olof var ju med och han spelade ju.
Och Gunnar?
Gunnar var inte med i kabarén.
Nej, det var Jonas var med.
Jonas kanske var med.
Ja.
Jo, det var det. Men Gunnar var inte så aktiv då.
Ja. Men det vet jag när du säger kabaré. Jag var en gång när jag var liten i Tolsjö bygdegård.
Ja.
Och då har jag för mig att det var Bröderna Djup som var med och en andra Svarthalsbor också i en kabaré där för allmänheten.
Ja, var du liten då?
Ja.
Ja, det kom jag ihåg, men det jag pratade om det var ju långt om.
Ja, jag förstår.
För då hade vi med sådana här personer som... Vi kan ju ta spelare som var med i Ströder där också. Det var en sån som Bertil Garström var med bland annat.
Ja.
Ja, men han var ju ofta en sån där påhittare. Så han kom ju alltid med några idéer och inslag som han kom att överraska med. Då.
När vi är inne på profiler så har det funnits förstås några eldsjälar genom åren som är värda att nämna.
Ja, det är det. Det är Allan Andersson. Och så Anders Andersson.
Bröder?
Ja, det är bröder. De kommer ju från spåren från början. Och de har ju varit med och spelat bandy. Båda två och så Rune Andersson och Sven Andersson. Det var ju fyra bröder.
Men Sperris då?
Ja, så Kurt ja.
Och så Sperris.
Det var en brödraskara där, ja, som var en lite kärntrupp.
Det kan man säga. Det var ju från början det, ja.
Finns det några fler som är sådär?
Det är Carl-Gustav Tiblom. Han var ju duktig. Han var ju inte bara bandyspelare, han var fotbollsspelare och spjutkastare. Etc. Det var Andersson där i Förvalket Sverige som tränade honom.
Hur var det med inkomster? För det kostade ju trots allt något att driva en klubb. Kabaréer nämnde ni. Var det några andra inkomstkällor?
Ja, vi hade jordgrundsplundring. Det var just det här att de köpte alla bidrag med ett paket. Du fick ju köpa ett par och så hängde det i en julgran. Och så fick du auktionera ut varje paket då. Och då klippte de av grenen. Så du fick både gren och paket. Hela granen var tom på grenen alltihop.
Det kan man kalla jordgransplundring.
Ja, det var det. Det var rätt intressant för att titta mycket i kassaböckerna då. Och då står det att de flesta de här grejerna som var i paketen, de köptes på Defa i Lidköping.
Det var det första varuhuset kan man säga i Lidköping.
Det kan man säga. Mm.
Ja. Vi nämnde att ni hade spelat. Ni
hade haft... Det är ju mer som inkomst också. Ja. Det var ju den handlaren som jobbade i skogen. Det hade ju, vi sålde ju julgranar. Det var en fin inkomst också som kom till det. Ja. Du vet. Och då började vi ju med så den första träffen som var. Då annonserades det ju då och så fick folk komma ut och själva komma med ut i skogen och välja sin gran. Men vi var ju med och bestämde vilken de fick ta. Och alla var ju chefen där. Och så var det ju Arne och Claes då. Det var ju sådana som jobbade i skogen och de jobbade ju åt stiftet på den tiden.
Det var självklart.
Det var ju uppgjort med stiftet där att vi fick gallra där det var, växte två och två dubbelgranar så. Då fick vi ta där. Och det blev ju en väldigt fin inkomst ett tag där. Och så var Per inne på det också. Och så hade vi ju även efter de här kabaréerna så ingick det ju paketation. Då såldes det enbart paket som man skänktade. Och så var det då några skogshopare där. Jag vet inte om det var hållbara. Nej, det ska inte ta med.
Självplock av julgran, det var ju en innovation kan man säga.
Ja, men och det var så att vi fick till och med hämta han på Kolonsö. Man lånade en lastbil där och var nere och hämtade ett last där. Och så hade väl Bert hämtat ifrån Fröslunda skogen där. Så kom de med traktor och ett åk där. Och så såldes det upp vid Torsjö bygdegård. Hade vi försäljning, för att det blev så väldigt mycket folk ute i Strugan när de kom där, så det blev lite överbelastat riktigt på vägen.
Ja, det var en katastrof när vi slog ut på spåren, det fanns ju ingen parkering.
Nej.
Det blev invasion. Ja. Det var ju bilen, de fick gå kilometer långt ifrån Lindholmen till och med. Då hugga sin egen gran in i skogen där. Mm. Så det var väldigt intressant.
Var
det populärt? Ja, det var det.
Ja, så det räckte till att driva klubben då och gott och väl, så att vi började...
Ja, fram till vi kom ihop med Rackeby. Då med, som vi pratade om tidigare, det är då årets höjdpunkt, årets fest.
Årets fest, ja, det var fina grejer.
Det var ju det som fick verkligen stråla ut där och plocka in tillskottet i kassan.
Och då hade vi god hjälp av Brödna Djur bland annat. Ja. Och drisslat igenom. Och du skötte scenen där?
Absolut, ja. Och det är ett minne och det håller du också där när Mats Hårdberg och Ankarna var där.
Ja.
Och så när de drog igång, vi hade ju testat allt innan där. Ja. Och så drar de igång. Säger det bara i helskåpet där. Kolsvart. Och jag kände bara. Av någon anledning så hade jag då tagit med mig en ficklampa och ställt det där jag hade det. Jag kände hur det flåsade i nacken. Där kom den in efter. Vad var det? Jag fick upp en ficklampa där ute och kolla. Säkringar. Det var det ändå. Som var, nu ser du det. Ja, där nere. Det var bara bort med den. Men vad tar vi från istället nu då? Ja, ta en del. Ja, och så i med den. Och så ner. Jag fick ju bryta strömmen och så ner med handtaget. Kom ljusen tillbaka. Mats Hållberg satte igång där direkt. Och då höll säkringen. Och det roliga var att de flesta trodde att det var ett inslag i det. Sedan för det hörde jag många prata om, men varför släckte ljuset så det var så? Nej, fy fan, det var rena katastrofen där ute då. Men jag vet inte varför jag hade ficklampa och jag visste ju var han var, så det var ju bara så.
Det var roligt att höra, jag visste inte om detta. Jag kommer inte ihåg det ärligt talat, även om jag var med då, fast... Så det skötte du bra, det var tur att du var så pass påhittig där. Jag har ett annat roligt minne, det får jag nästan ta från Mats Hårdberg. För vi hade ju haft inhemska förmågor på årets fest, det mesta Brödna Djup var ju dragplåster och vi hade ju 3000 personer första gången. Sen tyckte du att nu var det lite tjatigt med Brödna Djup, så skulle vi ta lite externa artister, så blev Mats Hårdberg och Ankarna. Och i kontraktet så stod det där att vi skulle hjälpa till med av- och pålastning och utrustning. Det hade inte vi sett så noga. Och det kom ju en stor långtrådare. Det tog ju timmetal att plocka upp ut. För att inte tala på natten när de skulle plocka bort ut. Jag tror klockan var 1:30 på natten. När vi slet och var färdiga. Då sa Gunnar Djup att nästa år ska vi ta en någon som spelar månspel. Ja, vi får tillbaka till om vi bara tittar lite grann på er själva. Ni har spelat bandy. du har haft andra roller också i föreningen, jag nämnde ledare.
Ja, jag har spelat i A-laget också.
Ja.
Jag har varit med någon serieseger där, men det var ju mitten på 60-talet då, tror jag det.
Var du med i styrelsen något?
Det vet Per.
Eller var du med i styrelsen, Per?
Jag har varit med i styrelsen, jag har varit ordförande.
Du har varit ordförande?
Ja, så till...
Och fler roller kanske?
Nej, inte som i styrelsen. Jag har suttit med där och så vidare, men...
Vi har en bild på klubben på 50-60-talet i röda tröjor. Var det klubbens färg?
Ja, det var det.
Det blev det ju. Ja. I början var det gult och blått.
För den har vi en tröja som det står
för att gå på. Det är den första tröjan för att strö, om man säger så.
Och den var gul med blå krage?
Den var gul med blå krage. Den har jag bevarat. Jag har haft den i byrålåda i många år innan jag lämnade över den tid. Så den hänger här.
Mm. Och sen blev det rött. Och vita kragar, ja. Och sen så hade vi då för B-laget, eller en andra. Vi skulle ju ha två ifall vi fick skifta tröjor ute. Så där. Då var det gult och rött.
Sen gick tiden och det minskade med underlaget som i andra klubbar och då blev det samarbete med Gillsta.
Ja.
Vilka år och ungefär?
Ja, det började egentligen tidigare på 90-talet. Jag tror det sista vi gick ur från självständigt var ju 98-99.
Som Svartalva själva så att säga?
Ja, nej inte själva men det var tidigare, jag tror det var 5 år tidigare. Jag har inte riktigt klämt för jag var inte med på den tiden. Nej. Så jag har inte klämt på årtalet precis.
Men det var samarbete med Gillsta i ett antal år i alla fall.
Ja, det var det.
Slutet på 90-talet, kanske början på 20-talet också eller?
Ja, det var det för att...
Hur ser det ut idag?
Ja, klubben finns ju kvar, men den är ju vilande så att säga, men det är väl inte, vi är väl inte representerade i Svenska bandyförbundet.
Finns det någon idrottslig verksamhet överhuvudtaget eller ligger den ner också?
Ja, det gör det.
Vad tror ni om framtiden? För klubben till exempel.
För starta?
Ja.
Ja, det är väl förhoppningen att det ska komma en ny generation ifrån Strö och ta över. Men jag ser inga utsikter än.
Nej,
andra finns ju så att vi har ju haft möten och sånt bland annat här. Nostalgiträffar.
Och gjort historik och lite sådana här saker.
Ja, så det... Jag har samlat ihop allt ihop som finns ifrån... som finns ifrån 34 då. Och fram till 98-99.
Så den som vill titta närmare på Svartals historia kan gå till idrottsmuseet och titta i en särskild perm som ni har gjort i ordning då, där det finns det mesta?
Just precis, det stämmer.
Och det är en hel del kan jag tala om som finns där som är arkiverat.
Ja.
Ja, det är väl det som drabbar många landsortsföreningar. Hur ser ni på, om vi ska runda av här snart, hur ser ni på idrotten idag om vi går lokalt sett? Vad kommer att hända med alla föreningar lokalt som fanns förr och finns fortfarande delvis? Vad tror ni?
Svårt att säga. Det är vad Per och jag har pratat om när vi träffas ju, Per ringde mig här. Och det är ju att vi kan bevara namnet Svartan bara. Det är att vi kan komma till ett avslut där så att vi kan få föreningen vilande med namnet så ingen annan går in och tar det. Och annars så står det liksom öppet kan jag tänka mig om klubben lägger ner och namnet. Ja, klubben lägger ner och kan någon annan gå in och ta namnet tror jag. Och då är det ju som Per säger det, om det kan komma någon kommande generationer för Svartals del. I övrigt så ser vi ju vart det pekar. Det blir större och större, mera krav. Vi var inne på det här om jag kan gå in lite grann tillbaka i hur det var med bara med dräkterna för i tiden när var och en fick sköta om sitt. Jag fick mandat utav Allan där i alla fall att gå in till Tore Axel och göra en upphandling där, utav tröjor, byxor och strumpor. Och där kom jag då presentera ett belopp där på ett möte där som vi hade med klubben och det blev antaget. Och då blev det då de här nyare ställena där med svarta byxor, röda strumpor och så röda tröjor. Och jag vet ju ändå när Svartan kom ut på isstadion här, då stod alltid vaktmästarna då, så var de ute och tittade på Svartan när de kom och körde ut. Jag vet inte du om det, men det berättade de
själva.
De var så välklädda. Hela strumpor, alltihop, och städat och fint och så ut på planen. Så där fick vi bra betyg på isstadion.
En prydlig klubb.
Ja, det var det. Det var väldigt skönt.
Ja, roligt. Mm. Är det några andra händelser så där när vi är här och som vi kommer ihåg som bör bevaras till eftervärlden under åren? Det finns ju mycket förstår jag, men något speciellt så där.
Jag tycker vi har gått igenom rätt bra och det minnena som finns, det är ju positiva minnen. Det enda som jag har där som jag nämnde där, det var en tråkig händelse där och det var ju just match mot Viking när Kalle Tygung blev skadad där. Målvakten kommer och rusar ut, Kalle spelar center ofta så där. Målvakten kommer och rusar ut med skridskospetsarna, det var spetsar på den tiden. Och han fick den i ena benet där, alldeles in till benpipan där. Och det vet jag vilket minne jag fick utav den där. Vi såg ju med och tittade där, vet du. Och det pumpade ju blod ut där bara, han låg där och han hade ju smärtor till den. Men han fick ju skjuts, det var ju bara att ringa sig ner till sjukhuset där. Det var en tråkig händelse där, men ändå minnesvärd.
Precis. Ni ser ju vältränade ut bägge två. Jag tänkte fråga, hur ser ert idrottsliv ut idag? Då vet jag ju Per att du åker skridskor och tränar bandy fortfarande, eller?
Ja, det stämmer.
Hur då?
Ja, jag åker både i, jag har brukar åka och latsa lite och skjuta och greja och så både i Släppershallen och arenan i Vänersborg, men mestadels är det här i Lidköping.
Är det like-veteranerna där som du är med eller?
Ja, nu vill jag se senare. Ja. Men jag kör också vid sidan om själv också. Så jag tänkte åka nu när jag är här. Jag bor ju Vargen för närvarande, så då tänkte jag köra ett pass.
Hur är det med idrottsintresset i övrigt? Tittar ni på idrott i tv och i verkligheten, Rolf?
Ja, det får jag säga. Det tror jag aldrig släpper. För att det är någonting som har... Och jag har haft ett väldigt, väldigt brett intresse i det mesta. Det.
Du allätar
det. Jag har haft... Mina barn har ju fortsatt med idrotten där och det hänger i hela tiden där. Och de är väl fortfarande engagerade i villa numera.
Går ni på villa?
Ja.
Jag har inte varit på någon match där. Tyvärr så har jag drabbats av svårigheter att komma in eller mycket sånt där. Detta här är på sin höjd vad jag klarar av nu för tiden. Personliga, privata skäl.
Men som du var inne på förut, det är ju en fin sak att ha alla dessa minnen ifrån både Svarthall och idrottslivet som det var förr. Och jag hoppas att det kan komma nya tider med liknande historier, även det kommer att se annorlunda ut förmodligen än vad vi är vana vid. Men ja, det var trevligt att prata en stund här nu och tiden går, så att jag tänkte avsluta här om inte ni har något att tillägga. Som vi har glömt, det är ju alltid saker som man kommer på efteråt.
Ja, jag har en sak som Rolf berättade för mig som var väldigt intressant. Det här med Kina Nils, när de kokar valla. Han har varit med och kokat valla nere på spåren. Alla vet vem Kina Nils sa med hans valla.
Nej, det får du berätta.
Jo, det finns ju här... Hans vallor finns ju här på idrottsmuseet.
Var det en fabrikant alltså?
Ja, han gjorde vallor. Atomglid. Det var det som gjorde... han hittade ju på det Han har hört talas om atomer ifrån USA. Och då kallade han det första atomliv. Och det, Rolf vet ju...
Vad gjorde ni då?
Ja, vad vi fick göra för någonting. Det är för att det, Nils var ju där som blev engagerad i skidåkningen. Per tog upp också det där. Har du batteri? Jo, för de som startade med skidåkning som jag minns, det var då på Spårö. Där, för då satt då en som var en kamrat till min far. Gustav Svass gick han under namnet. Han var bror till Sperris, Allan och de här. Han och far var lika gamla. Och så var det en annan, ja, nu säger jag namnet, Nils i Törsson. De satt hemma i Tåsen, bodde vi då. Där hade jag mina första år på Spåret. Där satt de och väntade på far när han kom ifrån skogen. För då skulle de ha med honom, för de skulle, han skulle vara med och åka skidor. Tävla i skidor, var det där. Och det blev så. Det var 1937. 1939 flyttade vi till Hyllingsund. Och då kom Nils Nilsson. Nils i Gunsbo. Han bodde på Spåren då. In i bilden därför att det är klart, vi måste ju ha skivalla där. Och då skulle det experimenteras. Och det blev ju hemma på järnspisen. Jag fick fram någon gammal koppar, kittel eller vad det var för någonting. Där. Och vi, Kalvin, min syster och jag. Ja, vi får ut i skogen här nu och så plocka grankåda. Det hänger på träna, det ser vi. Det var sån där grot hängde, det vet du. Och det gjorde vi, det var bara knalla ut. Vi var inte så gamla, men vi visste ju vad det var i alla fall och kom hem med detta här. Och då höll de på där och experimenterade. Det var ju törsticker och det var grankåda. Och det var stearinsljus med stumpar som hade blivit kvar. Och smälta ner det. Så började Nils med skidvalla som jag vet. Vilket då slutade med att Kalle och jag, vi fick varsin liten skidvalla invigd så fint i vaxat papper utav Nils där, som fick vi till våra skidor. Det var det där minnet där som Per skulle berätta, nu tog jag i det.
Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för du var ju med och upplevde i detta.
Ja, det var ju då på 40-talet där.
Det kanske hade varit natt för skidåkare i Korea idag.
Och det var före atomglidet. För atomglidet, det kom ju efter Hiroshima-bomben, vet du.
Var det det han fick?
Det fick han ju. Aha. Atom. Det var ju något riktigt obeskrivligt effekt. Det var atomen som kom där. Så detta här första, det vet jag inte vad han kallade det på. Men en special han hade där. Men att den blev användbar. Och det här atomglidet, där sedan hade ju... Nils söner Stig och Bengt med sig till Vasaloppet, för det körde de ju. Så det är marknadsförde de ju upp i Mora under de träffar de hade. Ja. Och Tore Axén hade ju, han sålde ju atomglidet som skidor, så jag köpte ju det.
I sportaffären?
I sportaffären, ja. Jag fick se det där, men det är ju atomglid. Jag var ju som, jag åkte inga skidor knappt att ta honom, men jag har skickat det vidare till mina barn.
Den historien tycker jag blir en lämplig avslutning på det här samtalet.
Ja,
det speglar ju lite grann både historien och hur det kunde gå till förr i tiden och uppfinningsrikedomen. Så att vi tackar herrarna för idag, för det intressanta samtalet, och hoppas att intresset fortsätter och ditt bandyspel, Per, att du får hålla på.
Ja, ja.
Så kanske vi ses igen någon gång och kan prata mer.